Välkomna till redaktionspodden, Placera-podden, eller tvärtom, Placera-podden, redaktionspodden. Idag är det 19 april. Mitt namn är Daniel McVie och äntligen är rapportperioden igång.
Ja,
säger jag.
Ja.
Vilka är med mig idag då?
Elinor Bäckett.
Och Martin Blomgren.
Och vi ska gå igenom rapportperioden. Vi ska prata lite Volvo, kanske lite HMS.
Mm. Inte kanske, utan det ska vi tvinga dig att göra.
Just det. Även har vi varit hos...
Spaningar från börsen. Alltså den riktiga börsen.
Börsgolvet nästan, om det hade funnits ett börsgolv. Hade ni
Frihamnen.
Ja. Spaningar från Frihamnen som snart är Lastmäkargatan. Lastmäkargatan.
Vad heter det? Lastmäkargatan.
56.
De flyttar tillbaka, ja. Mm. Eller de flyttar till stan.
Till stan. Mm.
Kul för dem, för det är inte... Det är lite avigt.
Det flög aldrig riktigt det här Finansplats Stockholm. Det var, de flyttade och så tänkte de väl att väldigt många skulle följa med och vad kan det vara, 15-20 år senare så får de själva flytta
tillbaka. Så är de själva där fortfarande. Ja.
Men vi kan kanske börja där. Vi var ju där i veckan och det var ju faktiskt ganska många som tog sig dit.
Absolut, det var välbesökt.
Det var där och då var det ju Finansplats Stockholm och kanske globalt finansplats. För det var ju folk från London.
Japp. Yep.
Även USA vill jag hävda. Och Stockholm. Mm.
Ni var där, jag var inte där. Så ni får berätta, vad var temat? Vad var liksom samlings...
Nej, men det var kapitalmarknadsforum kallar de det för. Det var fondförvaltare. Det var investmentbolag. Det var även från investmentbankerna.
Och det var väl lite ändå tema IPO-marknaden.
Absolut.
Så det var lite både företagsledare... som du sa själv, investmentbolag och förvaltare.
En förväntansfull och taggad stämning får man ändå säga att det var.
Ja, nej, ja, det är ju ett forum där de ska vara taggade, ska man ju säga, att alla de som var i rummet gärna ser att festen fortsätter på ett eller annat sätt. Mm. Och nu har det väl varit lite trögt de senaste åren. Men förväntansfulla, taggade, och jag tog ju verkligen med mig. Det var ju många som pratade, eller några i alla fall som var utländska investerare från Citibank då framförallt, som jag tänkte på att de pratade om att det fanns tidigare i alla fall det vi också har pratat om med Sverigebilden, det vill säga höga räntor, korta lån, skuldsatt både befolkning och fastighetsbolag etc. Men som investeringsklimat och börs en väldigt så att säga framstående marknadsplats på många sätt.
Ja, och det kunde vi också läsa med Financial Times helt nyligen också ju. Där
en hyllningsartikel till svenska börsen.
Ja, precis. Och hur mycket kapital som flödar in här. Och bland annat hade de pratat med någon irländskt hälsovårdsbolag som hade varit så, som var liksom inte ens gick med vinst, som hade ändå få träffa stora pensionsbolag, vilket den personen då var väldigt överraskad över till exempel. Så att det finns liksom tillgång och att vi generellt både som privatpersoner och även våra försäkringsbolag har en väldigt hög andel aktier. Så ja, men så det var ju lite, absolut så var det ju, den bilden förstärktes ju och av de, den här dagen.
Och de pratar ju en del om just governance-frågor. Det känns ju så självklart när man sitter i Sverige att så här, saker ska bara funka. Men när man hör de här förvaltarna som ändå får träffa alla bolag i hela världen så förstår man ju att liksom, governance, det är ju någon form av hygien och där sticker Sverige ut som väldigt bra. Och det har man nog också ju fått se, apropå det vi har sett de senaste åren, att de bolagen som inte kanske varit riktigt lika välskötta, som man kallar det, men allt från kapitalallokering med rapportering och transparens, det är också kanske de som har fått stryka på foten nu när det varit lite tuffare tider, så att rimligt, även om de såklart är lite partiska i frågan.
Och lite på samma tema fast på annat tema, men även just här Sverige, det var ju att Annika Winst var där och pratade, Nordeas chefekonom, och alltid jätteroligt att höra henne tycker jag. Hon är alltid så otroligt tydlig och konkret, och bland annat tog hon upp då hur bra den svenska exporten är, och framförallt tjänsteexporten sticker ut jättemycket. Och att det är också det som kanske i framtiden är där man ska vara. Liksom. Så ja, det var väl också lite på det positiva.
Ja, det är ju svårt att visa grafer här. Men det var att världshandeln har ju gått ner lite grann. Taktat av. Medan svensk export bara fortsätter. Och det är väl dels som Elinor säger, tjänstsektorn, men också industribolagen. Mm. Och hon kunde konstatera, nu är hon också partisk, men att Sverige har liksom även globalt mätt briljanta bolag. inte för att citera henne, men jag tolkar henne.
Och då så hade väl, hon menar på det att den här svaga kronan inte alls har så stor betydelse som kanske många tolkar in ändå. Nej.
Kul, men fick ni någon känsla av om det var många noteringar på gång då, att bland de som är där, att det ligger nära i pipen, att alla vill ha det, det kan man fatta då, men att det faktiskt är på gång redan innan sommaren här då?
Det alla pratade om, det var ju att det bara skulle vara ett kvalitetsbolag som kommer in nu. Vilket ju säger lite om vad som kom in då
på slutet.
2021 framförallt då, när det kom in över 200 bolag.
Mm. Men de refererar ju mycket till Rusta-noteringen. Carnell har ju också en notering som man får säga var lyckad. Framförallt för de som köpte aktier i noteringen. Men nej, det känns som att det var lite Greenbridge-förvaltare var där, eller investment manager, eller om man kanske mer var vd. Som är också Ola Rolens investmentbolag.
Yep.
De är väl lite sugna på börsen, har man ju förstått. Så att det verkar som att det bubblar lite, men det var ingenting konkret som vi fick sådär.
Nej.
Vad jag minns. Positivt känner vi i alla fall väl.
Mm.
Om man gillar aktier och vill ha många börsnoterade bolag som är bra.
Precis.
Men det är inte lika håsat på Stockholmsbörsen idag. Vi har ju börjat rapportperioden. Jag ska erkänna att jag känner mig väldigt efter.
Jag
har inte hängt med alls. Jag har inte liksom kommit in varken i liksom rapportläge överhuvudtaget, så att jag får nog ta igen det här. Men du ska hjälpa mig idag, Martin. Och vi har ju dels Volvo som jag vet du kan utan och innan. Ja. Men om vi börjar lite mer generellt, vad är det som, vi har ju en sur börs ska vi säga.
Men, och det kanske är med Mellanöstern och lite allmän rekylen rapporterna. Skulle jag säga.
Ja, och innan vi går in på det, vad får ni för känsla? Jag själv tänker ju mycket att börsen letar anledningar att komma ner. Det har gått väldigt starkt inför rapportperioden. Börsen är fortfarande upp 5% i år. Mm. Men nu kom det lite rubriker om geopolitiska risker som vi har haft väldigt länge. Och vad jag vet så har börsen inte så mycket empati. Så att det är väl vinsterna som gäller. Men vad får ni för känsla när det skakar till lite så här?
Nej, men det jag tänker på, det är ju risk av krona svag. Vad ska Riksbanken göra då när alla går omkring och helt plötsligt rodde på en sänkning i maj? Men det var ju även Annika Winst inne på. Det finns ju en gräns för hur svag krona som Riksbanken ändå kan godta. Och den här typen av händelser påverkar ju väldigt mycket då.
Det kan föra dem att skjuta på sänkningen kanske.
Ja.
På marginalen.
Det var något jag tar med mig från veckan.
Men Martin, du var ju ändå lite nervös här när vi klev in, märkte jag, för att börsen var ner, vad var det? Någon procent igår, eller om det var i förrgår?
Den är väl ner nästan 2% på en vecka.
Ja. Och 1% idag, 1,5.
Ja.
Och USA-börsen är 5 dagar i sträck, så öppnat varje dag, upp och sen så vänder den ner. Alltså oftast är det så att aktiemarknaden bara fokuserar på en eller max två saker i taget, och nu är det ju oroligare än vanligt i Mellanöstern, oljepriset upp, så att då blir det som du är inne på att en anledning att kanske ta hem lite vinster eller
dra
sig tillbaka lite, risken ökar. Man vet ju inte, kommer det här eskalera mer än vad det redan har gjort.
Men samtidigt på den här BOFA-undersökningen som jag vet att du har kikat på, så är det är ju lite kassa.
Exakt. Den visar ju att
kanske lite eftersläpande.
Ja, jag skulle precis komma till det. Den visar att förvaltarna är väldigt, väldigt positiva fortfarande. Man tror inte på någon hård landning. Man tror snarare på no landing eller mjuk landning. Ännu mer än vad man gjort tidigare. Om man går in i råvaror, mer än man gjort tidigare. Det är lite intressant. Men som du är inne på, kassan har man också sänkt då, så man är ner på 4,2% genomsnitt i kassa. Och 4% har BOFA då som någon slags vad ska man säga, en tumregel, att där brukar det bli
under en säljsignal.
Under den säljsignal, precis. För då är alla redan så positiva och har satt pengarna i arbete, så då blir det en säljsignal. Så man är inte riktigt där, men man närmar sig det. Men den här gjorde, som jag inte minns fel, fram till den 11 april. Så man har ju inte fångat in den här senaste Mellanöstern i åren alls i den.
Det är nu de börjar bygga kassa kanske då?
Exakt, så att det kanske kommer poppa upp i nästa enkät då. Och tittar man på den här Fear and Greed som är ju mer dagsaktuell då, som sammanställer massa olika indikatorer, så att nu är den ner på fair efter att ha legat på greed i november, tror jag. Så den har snabbt fallit ner. Så att det är lite eftersläpning på den här BOFA, men den stora bilden där är fortfarande att alla är väldigt, väldigt positiva.
Och din känsla spontant?
Ja, men det är, alltså, det är ju en veckas stök här, så man ska nog inte läsa in för mycket i det. Även min känsla. Det är inte så att det är första gången det är ordet i Mellanöstern. Det kan bli så att man glömmer det ganska snabbt om det lugnar ner sig. Det är min känsla. Men med reservation för att det finns kanske vassare Mellanöstern-analytiker än oss tre.
Det hoppas jag. Men om vi ska konkretisera rapportperioden.
Ja, rapportperioden, precis. Mm. Den har ju börjat i veckan. Det har inte kommit jättemånga. Det är ju lite för spelet här bara. Men det har ändå kommit från olika sektorer, så jag tycker man kan dra lite slutsatser. Och det har varit lite åt det positiva hållet, tycker jag. De har flesta slagit vinstprognoserna, kommit in ungefär som väntat på försäljnings- eller ordersiffrorna. Och verkstad då, som ska visa vägen konjunkturmässigt, så är det ABB och Volvo som har rapporterat. Båda två är bra, tycker jag. Bättre vinst än väntat. ABB är väl den som sticker ut, där Björn Rosengren, vdn då, pratar om att han även ser en liten uppgång i den kortcykliska affären. Alltså det mer konjunkturkänsliga delarna av bolaget. Och att även om det inte syns mycket siffrorna, att Kina är det mer positiva tillgångar kring. Uttryckte han sig ganska tydligt. Och de höjer då sitt marginalmål, eller de höjer sin marginalguidning för hela året lite grann. Så den sticker ut som ganska positiv.
För aktien gick upp, såg jag, var 6%, och då har den väl den gått ganska starkt om man ser något år tillbaks, och verkligen, det är ett väldigt stort bolag, så det är en ganska stor rörelse, eller?
Och det blev väl hans sista rapport, om jag inte minns fel, han slutade i sommar någon gång. Så att gott arbete avslutas där.
Och något som sticker ut på negativa sidan, nu var det lite verkstad, men har du hunnit hitta någonting annat som är svagt? Jag såg Dometic kom idag, det ska vi inte gå in närmare på, men
Dometic, den var lite svagare än väntat, ja. Precis.
Det är konsument, får man väl säga, global konsument.
Ja, men alltså det var ju väntat att det skulle vara rätt sur försäljnings, organisk försäljning där fortfarande, så att lite sämre än väntat, men kanske inte så farligt då. Annars så tycker jag, bank har ju Nordea kommit. Avanza också i sig, men det speglar inte riktigt den breda storbanksbilden. Men Nordea, den var, räntenettot var ju som väntat ungefär. Fortsatt bra då, eftersom räntorna har varit höga ganska länge. Mindre kreditförlust som väntat, så de slog vinstprognoserna ganska tydligt. Telekom, alltid stökigt med både Ericsson, Nokia, Tele2 har kommit också. Men även där, jag tycker det mesta är, antingen är det som väntat eller lite bättre, och man ska ju vara försiktig med att läsa in för mycket kanske i vd-orden efter bara de här få rapporterna. Men jag tycker att de som ändå säger någon förändring om hur de ser på marknadsläget är åt det positiva hållet. Att man ser, eller åtminstone tror sig se, att när räntorna kommer ner och läget blir lite bättre, så kommer andra halvåret att bli bättre. Och det är väl det alla har trott och väntat också. Men det är ju ändå, motsatsen har ju varit jobbiga om man plötsligt börjar backa tillbaka och säga att nu ser vi att den här utvecklingen vi hade i slutet av förra året har blivit försämrats, men så är det inte riktigt, utan det är flat eller lite bättre, skulle jag säga, i outlooken.
Och just det med Annika Winston, vi kommer tillbaka till Nasdaq, rätta mig om jag fel eller något, men hon pratar väl också om just att själva konjunktur, liksom oron och det läget, där har vi ju sett någon botten. Sen är det ju fortfarande, som alla vet redan, med bygg och konsument som är väldigt svagt, industri håller uppe, men att på henne lät i alla fall inte som att vi har det värsta framför oss, eller vad fick du för känsla?
Nej, hon var ju inte superpessimistisk på något vis, men såklart att det kunde vara, att det kunde bli väldigt stökigt nu generellt, men inte på den, att det var någon form av
lågkonjunktur här.
Nej,
och det stämmer ju lite grann med de här inköpschefsindexbilden, att det ser ut som att det har bottnat, att det blir lite bättre. Så att nu kommer det ju den stora sjoket av rapporten nästa vecka, så bilden kanske ändras, men jag tycker att det ändå är försiktigt lovande start den här veckan. Och den som jag kollat närmast på är väl Volvo då.
Jag såg din rubrik där, att även normalt är bra.
Ja, underbart till och med.
Underbart till och med.
Det kom ju en stor Volvo-nyhet, och det var ju ett näst största ägaren, Geely.
Ja, de säljer alla sina B-aktier i en jättestor placing. 14,2 miljarder pengar, kronor. Men med ganska liten rabatt, 2% rabatt bara.
Yeah.
Så det var ju bra. Men aktien var ner 4-5% månaden här. Lite intressant. De har ju kvar A-aktierna, men...
Precis, så att deras röstandel knappt påverkar.
Nej, precis. Men det är ju ändå ett tecken på att de är på väg ut, tycker man.
Och de har sålt lite innan också.
Precis. Vet du vilka köparna är?
Det vet vi inte.
Nej,
det kommer. Men det är intressant.
Det var ju efter börsens stängning igår. Sen så gick de ut i morse nu då med vilken nivå det var på. Men jag tycker det, alltså det ändrar ju ingenting i sig för bolaget. Däremot så kan man väl tänka så här, tror jag, apropå nedgången, att de som hade tänkt köpa, de som var liksom på köpsidan nu, de har ju kunnat lasta på ganska ordentligt i den här placingen. Så det kanske tar bort lite köpkraft närmsta tiden av de som var positiva efter rapporten som hade tänkt öka. De fick göra det på ett bredare nu med lite rabatt. Så att efterfrågan på aktien kanske blir lite, vad ska man säga, mättad då för en liten period framåt. Jag tror det är det som kan trycka ner aktien lite idag. Men har det svårt inte, att säga varför den skulle backa egentligen på det här.
Har inte börsen blivit väldigt avig mot just kinesiska ägare, så skulle inte det kunna vara lite positivt att man ser att de är på väg bort?
Exakt, jag tycker på om något så är det väl på lite sikt en positiv grej för värderingen. Men i det kortsiktiga flödet så kan du plocka bort och köpa som hade kanske legat och köpt närmsta tiden men som nu fick ta någon miljard rakt av.
Och hur länge har de ägt? Det var sedan 2017?
2017, ja. Ja, de köpte Gardells.
Ja, så de har ju gjort en jättebra affär.
Dubblat pengarna i alla fall, va?
Ja, jag skulle tro det. Inklusive utdelningar de har gjort det. Ja. Det har varit rätt stora extra utdelningar.
Man vet inte riktigt vad de köpte för.
Nej, men bra timing att sälja, för det var ju en bra rapport då. Det var ju, de ligger ju på 14%
och
stor utdelning. 14% rörelsemarginal om man taktar på 12 månader tillbaka. Analytikerna har räknat med att de ska ner på 12% i år, en svacka efter ett jättebra fjolår. Och tittar man historiskt så hade ju 12% varit en kanonnivå på ett toppår. Så att de har ju verkligen höjt lägstanivån ordentligt. Och sen väntar väl inte analytikerna sig att de ska riktigt tillbaka till de här 14% som de ligger på nu och förra året. Men jag tror man får väl väva upp förväntningarna lite grann efter rapporten, och efter utdelningen som sagt så har ju liksom priset gått ner utan att vinstprognoserna går ner, utan snarare upp då, så att värderingen faller ju. Så att ja, jag tycker är man långsiktig så är det fortsatt ligga kvar i Volvo.
Och man behöver ju inte alltid gå motvalls på något sätt, men storyn kring Volvo med enorm nettokassa, lite transformation till ett mer välskött bolag om man får uttrycka det så. Och en låg värdering, det har man ju handlat på ganska länge nu. Nu har man ändå fått ganska mycket. Vad är det, förutom man säger generell konjunkturnedgång, är det någonting du ser liksom mer specifikt som är talar åt andra hållet?
Nej, men det är väl haken att de som är positiva är ju redan inne i aktien. Och nu fick de dessutom då att tugga i sig ännu mer om de ville på kort tid när Geely sålde. Så att det är väl svårt att säga att den ska pinna iväg sådär supermycket, men... Alltså en värdering på P11 kanske på nästa år, medan många andra finverkstad ligger på 20 plus. Och nu tror inte jag tycker inte att de ska ens vara i närheten av det, för att de har lite annan verksamhet. Det är mer cykliskt och mer kapitalintensivt. Men det är ju ingenting som säger att de inte ska upp ett par enheter i, om man tittar på P-tal. Och då finns det ju ändå en hel del kvar. Och att den här jättekassan de har kommer att göra att de kan göra extra utdelningar i ganska många år framöver. Så då får man en nästan 7% i direktavkastning som en bottenplatta, och så på det kan det komma en uppvärdering. Så
hur många års utdelningar är 86 ungefär? Vad är de delar ut nu? Det borde man ju ha koll på. Men...
Jag vågar inte svara på det på raka, men jag skulle säga att man är på 25-26 miljarder. Mm. Ska inte ta gift på det, men sen vill de ju ha en stor nettokassa, så det är inte så att de kommer att dela ut den här, utan de kommer vilja ha kvar en stor kassa, men de finansierar det med det kassaflödet, så att kassan har ju växt år för år.
Äger ni aktien?
Nej.
Ja.
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 Och du?
Själv?
Nej, jag äger inte. Ännu. Men nej, jag har aldrig riktigt varit jättelockad. Det har ju varit fel, uppenbarligen. Men det finns så mycket annat spännande, så att jag har inte kommit dit. Men,
ja, men den stora omvändningen är att de har ju alltid varit ett cykliskt bolag, och då har det på bottnarna varit tappat ordentligt i vinst eller gjort förlust till och med ibland. Medan man nu då har en botten som är liksom tvåsiffriga marginaler. Nu är inte det här en jättekris vi har varit igenom. Det blir ju inte så hård landning som någon befarade. Men det är ju ändå, om man kan bottna på de här nivåerna eller lite lägre i framtida nedgångar, så kan man ju faktiskt ganska lätt motivera att värderingen ska vara lite högre. Eller ganska mycket högre. Men sen så måste ju någon köpa aktien för att den ska gå upp. Och nu tar man bort lite efterfrågan då, som sagt. Så att,
Men du blir inte sugen på att sälja dina aktier?
Ja, ibland går ju de tankarna, men sen tänker jag att den kan väl få ligga där med den här fina direktavkastningen och fortsatt potential. Mm. Så att, men det är klart, den kommer från den här nivån kommer det säkert inte vara den bästa aktien på storbolagslistan framåt. som den tillsammans med Traton har ju stuckit ut här sista 1-2 åren som otrolig utveckling. Den takten ska man ju inte räkna med framöver.
Och det är väl det som kanske också har den tanken som har drivit på aktien, att så har man väl också sagt ett tag, och det gäller ju många verkstadsbolag.
Förmodligen.
Så att det talar väl kanske för aktien.
Mm. Men det som behövs är nog att inte bara de svenska institutionerna och privatpersonerna är förtrollade av Volvo, utan att man även får in lite utländskt ägande som säger att det kan göras en värderingsresa.
Jag är inte förtrollad ännu. Men jag kan nog inte driva den aktien så mycket.
Är du förtrollad av HMS då?
Ja, som bolag är jag nog det. Men det har ju varit en riktig framgång. De hade också rapport i veckan. Den aktien är 4 gånger så högt värderad som Volvo då. Så det är väl, den handlades nästan 45 gånger vinsten i år. Och har gått otroligt bra för att de har tjänat otroligt mycket pengar de senaste åren. Och de automatiserar och digitaliserar industrin, så att de har säkert Volvo på kundlistan och hjälper till att på olika sätt få system och maskiner att kommunicera med varandra trådlöst. Och Anybus, du som har jobbat inom Sandvik-koncernen, du kanske känner till deras produkt Anybus som är en router, kan man väl säga, enkelt.
Nej, jag älskar det. Jag var ute i fabriken, men jag kan inte säga att jag gick och klämde på någon, heter den Anybus.
Nej.
Det kan jag ha gjort utan att veta det, men jag...
Atlas är ju stor kund i alla fall där. Men nej, så de har ju gått, det har ju varit ett förvaltarfavorit som man slarvigt säger, och det är väl rimligt med tanke på hur bolaget har presterat. De har haft en väldigt gynnsamma år senaste åren, vilket också drivit upp värderingen på toppvinster kanske då eventuellt, eftersom att vi också ser nu hur vinsten börjar komma ner. De pratar lite om att det är en svagare marknad generellt, lite lägre efterfrågan som de hoppas då börja bottna ur, och i andra halvåret hoppas de, eller upplever de i alla fall, att det kommer tillbaks. Sen om de har så lång visibilitet, det kan man ju fundera på. Men det är väl deras bästa gissning idag då. Aktien handlades ju ner 7-8% på rapporten från höga nivåer. Det som jag tycker sticker ut lite grann är att de gjorde ett rekordförvärv på nästan 4 miljarder i slutet på förra året. Och då kom de från nettokassa, väldigt liten nettokassa, men ändå nettokassa, till att istället då ta upp ganska mycket skuld. Mm. Så ett par miljarder, vilket är ganska mycket för dem. De kommer ju landa på ungefär 2 gånger EBITDA när allt är klart. Och det som man kan väl också fundera på, att det här var ju ett förvärv för att öka närvaron i Nordamerika, vilket är också rimligt, och det är en enorm marknad och det finns alla förutsättningar att lyckas där. Men det bolag de förvärvade hade ändå redan ganska bra marginaler. Sen betalade de lägre multiplar såklart när de värderas till. Men det som står i vd-ordet också är att det som förvånade då bolaget lite grann var att USA nu, eller Nordamerika, är lite svagare än vad de hade förväntat i första kvartalet. Och det är lite olyckligt när man är just där man har förvärvat. Sen förvärvar inte de för någonting kommande kvartalet, det kanske kommande 10 år. Men det var lite synd.
Men
kanske
den här skulden rättade de till lite grann, va? Men emission?
Ja, precis. De har ju dels gjort, eller nu gjorde de ju, den kom ju bara dagen efter där.
Ja.
Och det var ju en så kallad riktad nyemission som då de, en stor andel av ägarna redan sagt att de skulle vara med och ta. Men man visste ju inte priset eftersom att aktien rör sig varje dag och de skulle göra en riktad emission. Men så att de tog egentligen upp en bryggfinansiering för att förvärva, eller betala förvärva.
Så man visste att det här var på gång. Men...
Ja, det var, det var ju känt sedan innan.
Ja.
Så att det var inga konstigheter alls. Men så att de köpte ju för nästan 4 miljarder och sen tar de in, nu tog de in 1,4 miljarder. I den riktade emissionen, och då spär de dessutom ut befintliga aktieägare med nästan 8%, beroende lite på hur man räknar. Så att det de har gjort egentligen då är att de har skuldsatt sig, spett ut aktieägarna, och i bästa fall så får de ju då
ett bättre bolag.
Ett bättre bolag, och återigen, de har ju förvärvat det här bolaget på mycket lägre multiplar, så att helheten blir nog bra.
Mm.
Det är nog krävs att det vinsten faktiskt vänder nu, för att nu tjänade de väl 11 kronor på rullande 12. De förväntas tjäna 9 kronor i år, så att det ligger ändå förväntningar att vinsten ska ner för att sen accelerera igen 2025-26. Och då pratar vi ändå från 9 kronor till 12, så att det är ändå ganska stora. Det kan ju ganska snabbt bli ett bolag som faktiskt växer vinsten ganska kraftigt.
Och det men det behövs för, vad sa du, P40?
Ja, nu kommer den väl ner lite grann då, men vi...
På fallande vinst, då vill du till att man tror på en vändning.
Ja, precis. Och det är väl kanske det som talar för aktien. Om man nu så var jag avvaktande till aktien på den här värderingen. Men det man kan ta med sig är att om det nu är så att vi redan i Q3 till exempel börjar se hur marknaden vänder på riktigt, så att säga, efterfrågan. Man börjar tro på en 30% vinsttillväxt i 25-26, för att marknaden kanske inte riktigt tittar på 25-26 så hårt nu, utan om man är lite orolig, börjar läsa in en svagare marknad, du har en högt värderad aktie, då kanske man väljer att sälja, komma tillbaks. Om den nu kommer ner lite grann och
marknaden... Du ville se lite besparingar och lite...
De har aviserat besparingar, och det är väl också en sån sak. De ska sparka 25 personer i Sverige och sen också ytterligare, om det var 35 eller så, utomlands. Och det vet inte jag, jag har inte varit med om det själv, men att förvärva, skuldsätta sig, späda ut aktieägarna och sen också göra personalneddragningar, det sker väl oftast vid förvärv på ett eller annat sätt, men jag vet inte. Det känns inte klockrent.
Men gick inte intäkterna och ordern ner ganska kraftigt?
Orderingången fortsätter ju egentligen ner. Det är ju mycket leveransstörningar som jag pratat om tidigare, så det är ju ganska naturligt. Det fortsätter ju på årsbasis, så orderingången är 30% och de påstår att det fortfarande är problem med leveranskedjor, vilket man får väl förutsätta stämmer. Däremot så växer den faktiskt på kvartalsbasis.
Okay.
Så att det kan ju också tala för att om man tänker att de här aktierna handlas lite mer på orderingång än på själva resultatet, så talar det för framtiden, för aktien, men inte på de här nivåerna.
Så lite upp till bevis nu då, vad som händer de närmaste kvartalen?
Typ så.
Är du, finns du där i ägarlistan?
Nej, jag gör inte det. Jag har faktiskt varit i ägarlistan.
Ja.
Och frågan är om jag inte sålde på lägre kursen idag. Men där och då var det en bra affär. Men det här är ju också ett bolag som förmodligen kommer alltid vara högt värderat. Tittar man på snittvärderingen framåt blickande, så har den alltid varit, eller alltid, nu pratar vi sedan finanskrisen.
Mm.
Men helt klart en aktie som kommer att vara värderad. Men med 2-3 år med fallande vinster i verkligheten är ju inte omöjligt. Och då P25, det är ju en helt annan aktie, ett annat aktiepris på dessutom lägre vinster. Så att det är ändå rätt högt ställda förväntningar. De ska växa 25-26. Men vi får se.
Spännande.
Mm.
Men har ni gjort några affärer i veckan? Martin, du som är lite nervös nu, har du börjat sälja?
Nej, jag har inte gjort någonting faktiskt. Jag sitter och avvaktar.
Och hur var det nu? Ruvade du på en liten kassa, va? Nej, du var jättetriggerhäftig för två veckor sedan.
Ja, precis. Jag gjorde lite grejer där. Men nej, jag har suttit helt stilla och har väl i princip ingen kassa. Alltså den kan räknas i andelar av procent, så att det är väl... nära noll då. Inte som de här Bofa som tycker att 4% är lite.
Nej. Och Elinor, du var inte med förra veckan, va?
Nej, precis.
Så någonting kanske du har gjort.
Ja, jag har fyllt på i OX2. Den har gått väldigt surt på senaste tiden.
Kanske kommer en rapport snart.
Ja, det är jag. Ja, kanske det. Och sen har jag sålde Ericsson på rapporten.
Oj, den gick ju upp kraftigt först, va?
Ja, jag sålde på den dagen liksom. Dock inte med någon vinst.
Okay.
Och sen har jag köpt Hexpool. Och jag har köpt Nibe när den har legat under 50.
All right. Så, den rapporten blir spännande.
Ja, verkligen. Får man säga välkommen. Välkommen in i värmen, eller är det kylan, alldeles kanske för dåligt? Eftersom att jag äger den själv.
Ja.
Och det kommer en sån här branschsiffra så i veckan för värmepumpsförsäljningen.
Ja, den var
minus
inte
43%.
Bra. Det var inte bra.
Nej. Fattar du mycket som ligger i kursen då? För den har ju alla läst.
Ja, nej. Så, och sen så har jag köpt, när det har gått ner så här mycket, så har jag köpt småbolags ETF.
Det där är en smart strategi, tror jag.
Så de suraste dagarna. Så det är det. Själv då?
Nej, jag tror inte jag har gjort någonting faktiskt. Men jag är riktigt sugen och det ska bli kul när jag kommer i fas för rapportperioden att det ska sätta igång. Det var ju det jag gjorde senast där. Jag sålde Troax och köpte Nibe, apropå det. Men, och jag har ju fortfarande då inte kommit in under 50 och jag såg att den handlas under 50 nu. Så att har jag tur så kanske jag gör någonting i Nibe nästa vecka. Kanske säljer om jag kan sälja med förlust, jag vet inte.
Sälj till eller nå.
Ja.
Har du tagit din initiala liksom, är det att du vill tippar tårna, eller så här, vad säger man? Har
doppat
tårna? Eller är det liksom, är hela positionen klar nu, eller är det så att du känner att du har kassa för att öka? Det behöver inte vara just nu.
Jag har fortfarande inte deklarerat, så jag får återkomma i fråga.
Okay, jag fattar.
Ja, men rapporten där, som sagt, den kommer nog först i maj, va?
Ganska ja, de kommer lite sena.
Men det kan bli riktigt intressant.
Ja,
det kommer nog vara antingen en sån här vändpunkt att okej, det var inte sämre väntat, och så drar ni iväg uppåt. Eller så blir det någon slags kapitulation neråt kanske.
Men du äger den inte än?
Nej.
Sugen?
Lite.
Ja.
Men inte 45 eller?
Nej, jag har ingen nivå sådär. Men det är ju det är fortfarande så att den är ju inte billigt värderad, utan den var ju sjukt högt värderad innan, och nu är den kanske bara små högt värderad. Så att om den ska upp, så måste man ju se vändningen i den underliggande marknaden.
Och du måste ta fram kassa. Så du måste ju sälja något annat då.
Ja.
Eller deklarera.
Det ska ni hinna Volvo till slutet på maj.
Exakt. Jag kommer lite
eller för Volvo-utdelningen.
Exakt. Enorma. Den har redan kommit.
Spännande. Och med det kanske vi ska ta helg med din Volvo-utdelning.
Ja, det gör vi.
Trevlig helg.
Trevlig helg.